verksamheter nu. Det min grupp besökte, det var hos karenerna, Karen People. Och bland dem är den största delen kristna. Så det var ett väldigt spännande möte. Men vad jag ville komma till, det var... Det här var ett stort läger, väldigt mycket människor, barn och vuxna och allt. Då går jag liksom där mellan de här. De hade ju byggt upp. Det fanns på båda sidor där jag gick. Ungefär som hyddor som de hade byggt utav det de hade tillgång till i skogen runt om. När jag går där, jag glömmer det aldrig fast det är så länge sedan. Så var det en plötslig Guds närvaro. Alltså det var så stark så att jag nästan kunde ta på det. Det fanns i själva luften. Det var så stort den där upplevelsen. Och jag har tänkt många gånger på det där sen. Vad var det som gjorde den här Guds närvaron så stark? Jag vet inte. Kanske hade att göra med att de hade absolut ingenting, de här människorna. De fick ju ingenting utan den thailändska staten, utan totalt beroende av hjälp från hjälporganisationer på olika håll i världen då. Men de hade Gud. Jag tänkte ta er med till första konungaboken, kapitel 18 och 19. Jag ska inte läsa hela sammanhanget, så ni behöver inte vara rädda för det. Elia, profeten Elia står det om i de här båda kapitlen. Han var profet i Israel och då var det så här att landet var delat. Det är många underliggande orsaker varför det var delat. Det är söder, det var Juda, norr var Israel. Och i Israel så verkade Elia. Det var ett väldigt förfall i Israel. Och det var så här att man hade en kung som hette Ahab och en drottning som hette Isabel. Och de var väldigt ivriga Baalsdyrkare. Baal, det var alltså en avgud som de absolut inte som Guds utvalda folk skulle dyrka. Men de var väldigt ivriga, hade fått väldigt mycket folk med sig det här kungaparet. Men Elia då, han hade ju upplevt Guds kallelse till att det måste bli en förändring. Vi måste få folket tillbaka till Herren Gud. Och alltså, när jag har suttit och funderat över Elia så jag tänkt vilken grej liksom. Han utmanar hela kungamakten. Han utmanar Baalsdyrkan. Han utmanar egentligen allt. Och i kapitel 17 det står det att då träffar han kung Ahab och då säger han så här: det ska du veta kungen. Nu kommer det inte att regna förrän jag ser till att det ska regna. Sen var han på annat håll, Elia. Försökte jaga honom men ingen kunde hitta honom. Och det blev inget regn heller. Och i ett varmt klimat, 3,5 år. Det måste varit fruktansvärt. Men så kommer Elia tillbaks, nu är det dags. Och så möter han den här kungen Ahab. Och Ahab säger till honom: jaså, nu kommer du som har dragit olycka över hela landet. Nej, säger Elia, det är inte jag som har dragit olycka, det är du. Och i det här så sen, Elia kallar samman folket. De ska mötas på berget Karmel. Och där kommer Baals profeterna och mycket folk och så Elia då. Och Elia han kommenderar hela tiden. Han är så säker på vad han gör. Så han kommenderar. Då ska Baals profeterna bygga ett altare och det ska vara ved och kött. Och jag antar att det köttet skulle vara till som en dyrkan till Gud, deras Gud. Elia bygger ju likadant. Jag vet inte hur stort det kunde vara, men det var nog ganska rejält. Men ingen fick använda eld. Utan om Baal var Gud, då skulle han svara med eld. Om det var Herren som var Gud, skulle han svara med eld. Och de höll på timme efter timme, Baals profeterna. De var många, 450 sådär. Men det hände ingenting. Och sen är det Elias tur. Och då ber han ju för att det nu ska visa sig att det är Herren som är Gud. Och det kommer eld och tänder hans offer. Ja, det här. Det brinner ner så det blir ingenting kvar. Till och med stenarna bränns ner. Och då ropar ju folket då, Herren är det som är Gud. Herren är det som är Gud. Men han gjorde något mer Elia också. Det är nästan svårt att läsa när man bor i ett land där absolut dödsstraff är förbjudet. Han gjorde sig av med alla de här Baals profeterna. Det här fick ju Isabel, drottningen, reda på. Och hon blev helt vansinnig. Som skickar bud till Elia att det ska du veta att du är dödens. Imorgon kommer du att vara död. Men nu kommer jag till någonting som jag tycker är så oerhört fascinerande med Bibeln. Alltså det här målades ju upp en otrolig historia om en man som vågar allt liksom. Han bara står där på Karmel och ja, det brinner och det finns liksom inga spärrar för Elia. Men vad händer med honom? Vad är det som händer med honom? Den nästan kaxige troshjälte. Jo, när man läser där så står det, han blev rädd. Han helt enkelt blev rädd. Och han gav sig iväg, han flydde. Det är som det är ingenting kvar utav den här troshjälten. Men det är just det här jag tycker är så fantastiskt härligt. Att möta Elia var en människa som du och jag. Han kunde bli rädd. Han flydde långt ut i öknen. Och där la han sig ner under någon buske eller vad det var. Och så sa han så här. Ja, Gud. Nu kan du lika gärna ta hem mig. Ta mitt liv. Jag vill inte leva. Du ser ju Gud hur ingenting har blivit. Det har inte blivit något av något. Så lägger han sig ner och somnar. Men så väcks han av en ängel som säger att du ska äta här. Och ängeln har bröd och vatten och han äter. Sen somnar han igen. Han var väl trött efter allt ståhej som har varit. Men då väcker ängeln honom igen och säger, du måste äta ordentligt om du ska orka. Ja, då gör han ju det. Och sen beger han sig iväg. Och det står att han gick utav det här som han hade ätit. Hade han kraft så han kunde gå i 40 dagar. Ja, ja. Till berget Horeb. Och där börjar Gud tala till honom. Han sitter i en grotta där på berget Horeb. Och då säger Gud, vad gör du här, Elia? Och då klagar han. Det är illa i landet. Och ja, det är bara elände. Och jag är dödshotad och jag är ensam kvar. Det var ju inte sanning i och för sig, för det var en som hade gömt undan 100 profet, alltså Guds profeter. Ja, men parentes. Så var det i alla fall. Så kändes det för den här stridskämpen. En parentes också så. Alltså ger man sig ut i strid så blir man sårad. Och det var nog så för Elia också. Men nu ska jag läsa några verser. Första Konungaboken 19. Från vers 11. Herren sade, gå ut och ställ dig på berget inför Herren. Då gick Herren fram där och en stor, stark storm ryckte loss berg och bröt sönder klippor. Ja, gick före Herren, men Herren var inte i stormen. Efter stormen kom en jordbävning, men Herren var inte i jordbävningen. Efter jordbävningen kom en eld, men Herren var inte elden. Efter elden hördes ljudet av en svag susning. Ja, det var ju våldsamma saker. Storm, jordbävning och eld. När jag satt med här så tänkte jag att ja, Gud kan ju faktiskt tala i storm. Tänk bara när lärjungarna var ute på sjön och det stormade, de trodde de skulle drunkna. Då kommer Jesus och stillar stormen. Så visst kan Gud tala i stormen. Och i jordbävning och allt. Men det var väl så, Elia, han behövde ingen storm nu. Det hade väl stormat tillräckligt. Han är precis liksom förkrossad. Ser ingen lösning på sin situation. Inte behövde han en storm då inte. Och inte jordbävning. Och inte behövde han eld heller. För Gud hade ju talat genom eld där på berget Karmel. När det började brinna i det här, på det här altaret. Jag tänker så här, Elia han var trött och sliten. Han behövde den här stilla susningen. Mötet med Gud. Och jag tänker att kanske det var ungefär som en helande, läkande salva som Gud strök på hans inre, där det var trasigt och missmodigt och urselt och eländigt. Det står inte exakt hur Elia förändrades här, men det går att utläsa ändå att han förändrades. För nu får han kraft. Gud säger till honom, nu ska du gå dit och dit och så ska du smörja en, som han gjorde då, smörja en ny kung. Och han fick ett nytt uppdrag. Han kommer tillbaks in i sin profettjänst. Lite senare så profeterar han ju över Elisa som sen blir hans efterföljare. Och så far han ju en eldvagn upp till himlen. Ja. Men det han behövde där, det var det här helande, läkande. Och då tänker jag så här, vad kan vi lära oss utav när vi läser om Elia och detta som händer? Vi möter stormar, eller hur? Är det någon som inte haft storm i sitt liv? Det kan ju vara på olika sätt, men ni förstår ungefär vad jag menar. Jag kom att tänka på en sån där upplevelse. Jag tycker det har stormat ganska mycket i mitt liv, för jag är den typen av person också. Men det här var en upplevelse då. Jag bodde i Karlskrona många, många år sedan. Och så var det frågan om, jag var på sjukhuset och jag behövde en operation. Men innan det blev dags så bad de för mig där i Pingstkyrkan, och jag upplevde verkligen att jag blev helad. Jag var bombsäker. Men när jag kom tillbaks så var det inte så. Det fanns kvar. Men Gud talade rätt i min inre storm. Jag kan känna hur jag går där ut från sjukhuset, trapporna där, ska öppna dörren. Då talar Gud. Då säger han så här till mig: min nåd är det nog, för kraften fullkomnas i svaghet. Min nåd är det nog, för kraften fullkomnas i svaghet. Ja. Du har säkert dina stormar. Det kanske är något som pågår just nu som stormar väldigt. Eller typ som jordbävning, när hela livet skakas. Och du kanske inte ser någon utväg ur det här. Och vi behöver den här stilla susningen. Jo, jag tänkte på det med elden också. Visst behöver vi elden. Johannes döparen sa ju till Jesus att han ska döpa er i helig ande och eld. Den helige ande. Men när det stormar så är det just det här vi behöver. Den stilla susningen. Nu kan man ju känna som Elia där att det blir ingenting av det jag gör. Och vad tjänar allting till? Och för den som har bett och bett om väckelse till exempel i det här landet. Och vad har man sett? Och så kan man komma till det: nej, jag ger upp. Eller så kan det vara annan oro, ångest, storm. Nej, jag orkar inte. Det kan vara problem, familj, med jobb. Och inte minst hot om krig. Jag menar, idag tror jag att de flesta på något vis känner en oro. Hur ska det bli? Och hur ska det bli med mitt liv? Men det jag vill säga, Gud finns där. Och jag kände när jag suttit med det att det är någon som särskilt behöver det. Du ska veta att Gud finns hos dig. Han har sett precis hur du har det. Han vet dina tankar, han vet din ångest, han vet din oro, han vet hur du lider. Men Gud finns där. Och han vill liksom stryka med den där salvan. Den som finns i namnet Jesus. Den vill han stryka med. Över dina sår, över din oro, över din ångest. Över allt det som liksom har blivit svårt. Han har hört din klagan. Han lyssnade till Elias klagan. Han hör din klagan. Tillbaks till folket där i flyktinglägret. De ägde inget. Men de hade Gud. De var totalt beroende också av honom. Och vi har allt. Men är lika beroende. Vi är totalt beroende av Guds närvaro i våra liv. Vi ska ta en stund och be. Nu tänker jag att vi blir stilla inför Herren. Vi öppnar våra sinnen för honom, öppnar våra hjärtan. Det är som bilden där, det är bara du som kan öppna ditt hjärta för Herren. Låt honom komma och röra vid ditt innersta. Låt honom komma med helande, läkande kraft. Låt Herren komma och ge nytt mod, ny tro, ny tillförsikt. Zippo, Julia, Sharia, Ishwa, Nas, Syria, Palagario, Equantor, Gloria, Sagamio. Tack Jesus att du känner oss, var och en. Du vet om de där tankarna som mal i våra huvuden. Du vet om när oron blir som en, att både magen och bröstet knyts ihop till en klump. Du vet hur det är, Herre. Du har själv varit i en ångest inför Golgata. Du hade sån ångest att det blev droppar av blod. Därför vet vi att du känner med oss i vår oro, även i vår ångest och allt det här. Du vet precis vad det är vi brottas med. Och i Jesu Kristi Nazarens namn uttalar jag helande. Jag uttalar helande från det som har varit, det som plågar just nu. Helande från oro, helande från ångest. I Jesu Kristi namn. Tack Herre, tack att du rör vid oss just nu. Herre, jag tackar dig. Jag tackar dig att du alltid hör oss, alltid ser oss. Amen.